Välkommen till årets sista nummer av tidningen I Selen. I Selen ges ut av ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund och är en tidning för dig som har dispositionsrätt för ledarhund i Sverige. Jag som gör tidningen, jag heter Joakim Kohlman. Det här sista numret som kommer bara dagarna före jul. Så ska vi börja med att som vanligt ha ett chefsprat med ledarhundsverksamhetens chef Lena Ridemar. Och hon kommer att börja och berätta om sin speciella outfit som hon hade just den dagen när vi spelade in. När vi har pratat klart med Lena, då är det dags att få följa med på slutprov. I somras när det var fortfarande över 30 grader varmt så fick jag hänga med Jenny Lindé när hon skulle slutprova en hund i Nynäshamn. Och vi ska ha det som ett litet tema den här gången i Selen. Efter att vi har pratat om slutprov och om hur det går till så blir det veterinärprat med Boel. Och efter Boel, ja, då ska vi tillbaks och prata mer med Jenny. Och då handlar det mer om hur själva tilldelningsprocessen ser ut. När det är dags att få en ny ledarhund och det finns en massa ledarhundar klara och sådär. Hur jobbar de då? Det ska Jenny berätta mer om. Och sen så ska det handla om GPS-navigering. För SLHF, Föreningen Sveriges ledarhundsförare, de har haft kurs på Skatås i Göteborg och då var GPS en del av temat för dagen. Och vi var på plats för att höra hur det gick. Och det är det som vi har att bjuda på i det här sista numret för året. Och eftersom det är ganska fullmatat så sätter vi igång på en gång och ger oss iväg till Lenas tjänsterum. Då har vi kommit fram till årets sista chefsprat. Hej Lena!
Hej!
Alltså, vi måste börja Lena. Beskriv vad du har för outfit dagen till ära.
Idag har jag ett diadem på mig. Och på diademet så är det en julgran. Glittrande och fin med girlanger och små kulor. Så att jag försöker göra tillvaron rolig här på kansliet. Jag bjuder på det.
Ja, vi har ju haft ett Lucia-firande idag för vi spelar in det här på Lucia-dagen. Kan inte du berätta om kansliets Lucia-firande?
Absolut, vi har då dragit igång en ny tradition. Så att det var faktiskt våra hundar som gick i Lucia-tåg idag. Så hunden som gick längst fram hade en liten Lucia-krona vadderad, inte riktig givetvis. Vi hade stjärngossar, vi hade små renar, en hund gick och bar på en korg med pepparkakor. Vi var inte helt säkra på att det där skulle funka, men det gick jättebra. Och alla sjöng, och i vart fall en av hundarna sjöng med på en av låtarna. Så det var jätteroligt och jätteuppskattat. Superkul.
Men du ser det här som en ny tradition nu på kansliet?
Självklart. Så nu har jag samlat ihop alla glitter och alla horn och sånt så att jag ska ha det som en liten låda så vi bara kan plocka fram det till nästa Lucia.
Senare i det här numret av I Selen så ska vi ha veterinärprat med Boel och det blir hennes sista veterinärprat. Varför det?
Ja, Boel har bestämt sig för att hon ska jobba mer på den kliniken som hon jobbar på övriga dagar när hon inte jobbar hos SRF. Så vi önskar henne ju all lycka. Vi kommer att ha samarbeten med Boel faktiskt. Och det kan jag ju säga lite spontant så här att vi ska dra igång ett litet projekt kring hur får vi de allra bästa selarna för hundarna. Vi har hittat ett samarbete med en ortoped som ska hjälpa oss att kika på det här. Och där kommer Boel att få vara med för hon brinner för det här. Men sen får vi Boels ersättare som börjar den 7 januari och det är Konstantin Strömbäck som vi hade under 3 korta månader förra året. Och han kommer att vara med oss hela året ut i vart fall.
Och kommer han att jobba i samma utsträckning som Boel har gjort?
Ja, han kommer att jobba 3 dagar i veckan. Jag kan inte exakt vilka dagar det blir, men det kommer att spridas under veckan. Så att han kommer att vara lika lätt eller svår att få kontakt med som Boel har varit under det här året.
Kommer veterinärmottagningarna här i Stockholm på kansliet att finnas kvar?
De kommer att finnas kvar och tiderna hittar man på webben.
Nu är det ju dags att summera 2018, och hur har det då gått med de här 40 hundarna som skulle ut i år?
Ja, vi kommer att ha levererat, eller en del av hundarna går ju ut i början på nästa år, men vi har tilldelat 38 hundar i år. Och det ska ju vara 40, som ni säkert kommer ihåg allesammans. Två hundar var det en av leverantörerna som inte kunde leverera. De hade inte tillräckligt många bra hundar. Så att de två har gått vidare till två andra leverantörer och kommer då att levereras under första halvåret nästa år. Så att det blir 42 hundar nästa år istället då.
Och av de här 42 så är det ju några hundar som är lite speciella, för det har gjorts en ny extraupphandling som är klar nu.
Precis. I förra numret av Iselen så stod ju jag och skrattade och tyckte att det här var jättespännande, att vi skulle få lite nya raser. Och jag pratade om någon hundras som jag inte visste vad det var nästan. Men nu har det i alla fall landat så att det blir tre hundar som är nya för oss. Men vi har haft sådana ledarhundar, har jag förstått, under årens lopp. Så att det kommer att bli tre stycken som antingen är det som kallas för labradudel, som då är en blandning mellan labrador och kungspudel. Eller golden labbe, som då är en blandning mellan golden retriever och labrador. Så tre sådana kommer att komma under året, och det är förmodligen i slutet på året skulle jag tro.
Och övriga hundar, det blir bara labradorer nästa år va?
Det blir labradorer, precis. Sen hoppas vi ju förstås, för jag menar, leverantörerna vet ju att vi även vill ha en och annan schäfer och en och annan storpudel. Så att det kan ju dyka upp sådana under året också.
Men det finns inga krav på leverantören att de måste leverera någon schäfer?
Det kräver ju att de kan få fram schäfrar som motsvarar alla de anlagskrav som vi ställer. Och lyckas de inte med det, då lyckas de inte med det. Så krasst är det.
Så man står i den här schäferkön specifikt, då får man vänta?
Ja, och jag skulle säga så här, varför ska ni absolut ha en schäfer? Vi har omvänt en del schäferförare faktiskt. De har fått labradorer som har funkat alldeles utmärkt och där man inte på något sätt har ångrat sig. Så tipset är, vill man ha ledarhund och få det här fantastiska hjälpmedlet och du behöver det i din vardag, ta de hundar som erbjuds, för alla är fantastiska i sina anlag och kommer att funka superbra.
En återkommande sak som vi pratar om, det är ju det som handlar om en eventuell verksamhetsövergång till Myndigheten för delaktighet. Finns det något nytt att berätta där?
Alltså vi har fortfarande inte fått den här så kallade departementspromemorian som jag tror jag nämnde förra gången. Alltså processen för en lagändring i Sverige ska alltid starta med att det finns en utredning som beskriver varför man vill förändra lagen. Och när den utredningen är klar och alla har fått säga sitt, alltså fått svara på remisser och tycka till om den utredningen, så ska regeringen därefter skriva en förslag till en proposition, alltså förslag på hur lagen ska ändras. Det ska gå till något som kallas för lagrådet, det ska gå till ett särskilt utskott i riksdagen. Det är en jättelång process. Och den här första grejen som då behövs för att den här processen ska funka, den har då fortfarande inte kommit. Så att vi står lite i ett vakuum och undrar vad 17 är det som kommer att hända. Beror det här på problemet med regeringen, övergångsregering och sådär? Eller ja, vi vet inte riktigt. Men så fort vi har kläm på de tydliga avsikterna så kommer vi självklart att berätta om det i Selen. Vi kommer att ha en träff med ledningen på MFD och ledningen från ledarhundsverksamheten imorgon. Kanske kan det komma något spännande då.
Och i Selen är ju faktiskt inte det enda budskapet som kommer att komma från ledarhundsverksamheten inom kort, eller hur Lena?
Nej, i nästa vecka så kommer även olika typer av informationer att skickas ut till er. Och det är allt ifrån information om allergentester, om vad ni ska tänka på, olika rutiner. Ja, det kommer att komma en hel laddning med spännande information på de läsbara medier som ni har valt.
Okej, då återstår det bara att önska dig en riktigt god jul, Lena, så hörs vi igen i januari.
Tack detsamma, Jocke. God jul allesammans.
Kyrkogården. Då måste det här ju vara en parkering någonstans.
Du är framme.
Det är i början av augusti och jag sitter i Jenny Lindes bil på väg till Nynäshamn. Trots att klockan knappt slagit 9 på morgonen är det över 30 grader varmt ute och jag är inte jättesugen på att lämna den luftkonditionerade bilen. Vi ska träffa ledarhundsdressören Emily Reinsson som idag ska slutprova en av sina hundar. Många ledarhundsförare och kanske framförallt de som väntar på en ny hund har funderingar på hur slutproven och tilldelningen går till. I två reportage så ska vi nu ta och bena ut det. Och vi börjar med att prata med Jenny om hur hon och hennes kollegor förbereder sig innan de ger sig ut till slutprovet.
Innan slutproven så uppdaterar vi oss på alla på listan. Vi går igenom alla förarna som står på listan. Titta om det behövs några uppdaterade hembesök. Och de vill vi ju inte ska vara mer än ett år gamla. Och det är ju för att komma så nära som möjligt när det gäller matchningen sen. Men just att vi läser in oss och vi har alla förarna i huvudet när vi är ute och tittar på alla de här hundarna. För att det ploppar upp lite efterhand. För att, och då tittar vi ju på och läser in oss på både tempo och miljöer och aktivitet.
Delar ni upp förarna på något sätt mellan er eller är ni liksom lika pålästa allihop på alla förare?
Vi läser faktiskt på alla förare allihopa. Sen har vi ju kanske, jag har träffat några och Bengt och Leila har träffat några. Vi har ju läser in oss på när man har varit på infokurs eller kanske tidigare hundar. Men vi är relativt alla, vi läser in oss på alla. Och sen har man ju olika kanske relation till föraren. Man har kanske jobbat med dem tidigare och så också. Och haft mer eller mindre kontakt.
Men det som många gånger dyker upp i de här diskussionerna kring tilldelningen. Det är just det att många tror att de förare som ni känner bättre någonstans skulle ha en bättre chans att få en hund. Är det så?
Absolut inte. Absolut inte. Och jag sitter inför varje tilldelning och önskar att jag kunde ge alla en hund. Men vi måste ju ändå göra något. Och det som här, bara vänner, bekanta, SRF-anställda, men alla har lika. Och det finns inte att det är. Vi ger hundar till bara för det, vänner.
Vad är liksom det viktigaste som ni måste komma ihåg om förarna? För det måste ju vara omöjligt att komma ihåg exakt allt om alla förare.
Det som man, det är egentligen tempo. Tempo, hastigheten, miljö, vad man rör sig i för miljö. Följsamhet och kanske lite styrkor. Och det är det som man tittar på också på slutprovet sen. Det kommer att komma in på det här när det börjar lysa en lampa som vi pratar om ibland och lite så. Men just tempo och miljö för som är väldigt viktigt att det blir rätt både för hund och förare.
Nu är det stora examensdagen för Emelies hund. Först är det landsvägskörning som ska testas och Emily och hunden ger sig iväg längs en sträcka som de har tränat in. Det går fort fram över en parkering, förbi en busshållplats och upp för en trappa och sen ut på en ganska så trafikerad väg.
Här gäller det verkligen att hunden håller kant och inte det kommer bilar och inte störs av dem. Det går obehagligt. Det är en 60-väg. Kommer det till exempel en lastbil här framme. Det var ju också kul om inte. Framförallt när man går mörklagt och så känner man att bilarna susar förbi på 60-väg. Hunden pinnar på och han stör sig. Och detta. Den här kappen blir lite här.
Provet går bra och det första delmomentet är avklarat. Det är sammanlagt 6 olika prov som hundarna går igenom. Landsvägskörning, lydnad, apportering, hinder, skottprov och stadskörning. Nästa moment är nu lydnad och för att göra det, proverna, då åker vi vidare till Almåsa havshotell. Medan vi sitter i bilen så passar jag på att fråga Jenny om vad det är hon tittade på landsvägskörningsmomentet. Ja, förutom att hunden kan det som förväntas av den.
Det jag har tittat på nu är ju lite hundens koncentration. Lite på de här, som man säger, vi har gått väldigt långa landsvägssträckor. Kanthållning, markeringar, draget och tempot. Lite hur pass mycket dressören har fått ge feedback till hunden under vägens gång så att säga. Kräver hunden mycket feedback av sin förare? Eller är det räcker med ett litet nätt beröm? Och det är också en viktig del att ha med. Hur mycket stöttning hunden behöver. Och framförallt det här att kanske starta, tappa den i tempo. Blir den påverkad som här. Det var ju väldigt mycket trafik med både lastbilar och motorcyklar och bilar. Om hunden gick ner sig lite och tyckte det var jobbigt. Eller om den fortsatte hela vägen utan att tappa någonting. Och det tyckte jag verkligen den gjorde. Hela slutprovsrundan så var det. Den tappade inte i tempo och den gick inte ner sig. Utan den höll ett jämnt tempo hela slutprovsrundan.
Nästa moment som ni ska titta på nu, det är lydnad. Vad är det du tittar efter där då?
På lydnaden tittar jag lite på förigheten så att säga. Och det är ju också som sagt, det är ju inget lydnadsklass 1-prov vi ska köra nu, utan jag vill faktiskt se att hunden håller sig nära föraren. Och kontakten, samarbetet mellan hund och förare också. Hur följsam hunden är.
Vad är det för lydnadsmoment som man provar?
Vi kör fritt följ. Det är lite stegförflyttningar. Det är fotgående utan koppel. Linförighet. Sen kör vi apportering och inkallning. Och på inkallningen har vi både visselpipa och rösten. Och som på inkallningen där, då har vi ett rätt så långt avstånd. Jag vill att förarens eller instruktören står väldigt långt ifrån. För jag vill se att hunden kommer in utan att krascha in i förarens ben. Och det är också en väldigt viktig grej faktiskt. Den kommer in utan att springa in i föraren. Men man ser väldigt mycket kontakten på lydnadsprovet här och samarbetet. Vissa hundar älskar lydnad. Vissa tycker det är mindre kul. De gör vad de ska. Och det är ju också samma här. Hur mycket stöd och hur mycket peppning behöver. Hur mycket alltså extra dubbelkommando behöver hunden. Hur enkel, hur lätt hunden är att föra så att säga.
Vad händer om hunden skulle göra bort sig nu i något av de här momenten och inte göra det den borde?
Skulle den göra bort sig totalt så att säga, då kan jag ju säga till Emelie att jag vill att du lägger lite mer tid på detta och så gör vi ett omprov. Sen kan jag ju också säga under hela slutprovets gång så tittar jag ju även på det här när dressören ska sela av, sela på när de käppar. Där får du, har du ju också lydnaden. Kommer hunden in och sätter sig fot när man ska sela på. Så ibland så har jag ju sett många av de här lydnadsprovsdelarna redan. Och vissa grejer är det så att det här är liksom bara lite fjant från hundens sida. Men det som man sa, de kan ha en dålig dag precis som vi, och man ser att hunden kan detta, men att den flippar kanske lite.
Nu är det ju fortfarande ganska lång tid kvar innan ni ska sätta er och börja med den, med själva tilldelningen. Men har du redan nu börjat fundera kring möjliga förare och så?
Det har jag gjort, och det jag har kunnat göra, det är att sålla bort helt enkelt en del förare, då jag har sett var hunden ligger i tempo och drag. Och då är det en del förare som redan nu går bort, så att säga. Och det har börjat lysa några lampor som vi pratar om. Och det är ju lite med, som ploppar upp med tanke på hundens tempo, motivation, initiativ, drag och allt det här. Men jag har kunnat halvera listan lite, och det är mycket på grund av tempot. Höger om. Helt om halvt. Två steg åt höger.
I lydnaden så testas bland annat linförighet och fritt följ. Alltså att hunden klarar av att gå fot både i koppel och lös. Det är inte bara konsulenterna på ledarhundsverksamheten som funderar över den nya ledarhundens kommande förare. Det gör även dressören, berättar Emily Reinsson.
Jag funderar ganska mycket på min framtida föraren. Och det gör jag inte bara när jag slutprovar, utan jag börjar nog tänka på det redan när jag testar hundarna för att se om de är lämpliga. Och sen återkommer jag till en lämplig förare till hundarna under hela utbildningstiden. Så att jag funderar mycket på det. Jag tänker att det kan ju vara en hund som jag tycker är jätterolig att träna med, och som jag kanske tycker är en utmaning. Men den kanske egentligen är lite för mycket för någon som inte ser och som aldrig haft hund förut och sådär. Så att det är, ja, jag skulle nog säga att det är hela, det genomsyrar allt som vi gör med hundarna. Just vem som ska få dem i framtiden.
Ska jag kasta ut det? Eller jag stanna. Men att man kastar sig inte. Det till jag ska säga att man. Yes, appart. Bra.
Även apporteringsmomentet gick bra, och medan Emily och Jenny fortsätter att göra de andra momenten i slutprovet så åker jag tillbaka till den svala studion. Ja, och hunden klarade såklart alla sina prov och är redan ute och jobbar som ledarhund. Längre fram i det här numret av Viselen så kommer vi att prata mer med Jenny Lindé. Och då handlar det om det som händer efter slutprovet, nämligen tilldelningen och hur den går till. Årets sista veterinärprat har det blivit dags för, och välkommen in i studion, Boel.
Tack så mycket.
Du ville börja med en liten brasklapp idag.
Ja, brasklapp eller påminnelse i alla fall. För det börjar bli hög tid att höra av sig med årets viktrapport, om man inte har gjort det redan. För SRF vill ju få in hundarnas vikt en gång om året.
Så invägning precis innan jul, ja.
Ja, precis. Det vi klokaste gör är nu före julen, i mellandagarna, tänker jag.
Så kan det vara. Men det är det många som inte har varit duktiga ännu?
Det var nog uppemot 80, sist jag kollade.
Som inte har.
Sen så har vi ju gjort lite detektivarbete och läst i journaler och så vi har fått in. Så det är fler som har glömt bort viktrapporten, kan jag säga.
Och det spelar ingen större roll, utan om man ändå ska prata med någon så kan man berätta vikten för vem som helst av,
ja, precis,
av personalen.
Vi är flexibla med hur vi tar emot det här.
Det viktiga är att den kommer in.
Precis.
Vad händer om man fortsätter och glömmer bort och inte berätta vikten?
Då kommer ett argt brev. Eller kommer ett brev i alla fall med en påminnelse. Och sen om man fortfarande glömmer bort så blir man till sist uppringd.
Varför är det här så viktigt då?
Vi är ju noga med hullet hos ledarhundarna. Övervikt är det allvarligaste hälsoproblemet. Vi har berört det tidigare i serien. För alla hundar, precis som det kan vara för människor och så. Och vi vill få chansen att kunna stämma i bäcken ifall det är någonting som är på väg åt fel håll.
Just det. Ja, men då skickar vi den påminnelsen vidare helt enkelt. Se till att rapportera in hundens vikt.
Ja.
Så fortsätter vi liksom lite på samma tema, för nu ska vi prata om det här med farorna när vi lackar mot jul.
Ja.
Finns det ju mycket precis. Som inte är bra för våra hundar.
Ja. Jag har först en liten betraktelse kring det här med julfirande och hundar och julmat och så vidare.
Mm.
Att det är ju främst för oss själva som vi vill ha med hunden i firandet. Att den ska få samma mat och så vidare. Att, ja, men det är ändå jul och så. Jag tror att för en genomsnittlig labrador så är varje dag julafton.
Mm.
Och ja, jag ska inte påstå att en morot är lika festlig som revbensspjäll. Men ändå att man kan besinna sig lite och tänka att är det här för min skull eller för hundens skull som jag bjuder på det här.
Mm. Men om man nu då verkligen så här vill känna att ja, men jag skulle faktiskt vilja ge min hund någonting som är lite festligare för att det är julafton men som ändå är bra för hunden. Vad ska man ge då då?
Jag tror att sunt förnuft räcker långt. Man ska ju se till att undvika de feta rätterna. Ja, men jag var inne på revbensspjäll. Och sen allt det här med grädde, Jansson och så vidare. I Jansson är även mycket sälta. Man ska undvika rätter med lök. Och som sagt salt. Ja, vad skulle kunna vara lämpligt? Jag kan tänka mig att jag kommer bjuda min hund på lite inkokt lax. I lagom mängd.
Mm. Det är ju gott för både människor och djur.
Ja.
Men förutom den feta maten och lök då, vad är det som är farligt för hundarna när det är jul?
Ja, nummer ett på listan är ju alltid choklad. Och det tror jag att alla som hör det här är väl införstådda med, att choklad är giftigt för hundar. Och det är ju lätt hänt att det står framme mer choklad och chokladaskar, ischoklad, vid jul jämfört med resten av året. Så det kan ju vara att de förser sig själva. Det är främst det som jag vill flagga lite för. Att se till att hålla godsakerna väl utom räckhåll för hundarna. Sen har vi också som en liten bubblare russin och vindruvor. Och det här har inom citationstecken då inte varit giftigt för. Mm. När jag växte upp hade hund så fick han vindruvor och allting. Mm. Och de flesta hundar är inte speciellt känsliga för det. Men vi vet inte vilka det är som är känsliga. Är det en hund som... Alltså det är väldigt lite som är känt om den här förgiftningen. Men är det en hund som är känslig så kan det räcka med bara en liten näve russin för att den ska få allvarliga njurskador. Eller vindruvor då. Så det bästa är att undvika att ge dem allt det här. För att inte ta några risker. Om vi går vidare. Ja, bulldeg är också en doldis i sammanhanget. Men det är nästan en klassiker att en hund har varit uppe och glufsat i sig en plåt med ojästa bullar just inför jul. Och det är saffransbullar och lite av varje. Mm. Och den här jäser ju då i magen. Så dels kan det ge en väldig magsäcksöverfyllnad med liksom gasbildning och så. Att hunden blir väldigt medtagen bara därför. Sen så blir det också etanol. Så hunden blir full. Så det behöver inte vara något livshotande, men det kan vara nog så bekymmersamt. Och man behöver ofta åka in till djursjukhus med en hund som har stoppat i sig en ansenlig mängd bulldeg. Ja, och sen då utöver mat så kan julen vara en högtid när hundar stoppar i sig främmande föremål, som det heter på veterinärspråk. Det vill säga sånt som kan orsaka hinder i tarmen. Och man kan väl tänka sig ifall det är en hund som är begiven på snören och glitter till exempel. Det är annars ett kattproblem. Men det finns hundar också som stoppar i sig såna här långa, ja, avlånga främmande föremål.
Mm.
Och då kan det bli så illa så att snöret fastnar någonstans på vägen ner och sen så trär hela tarmen upp sig och det kan bli riktigt tokigt. Men det vanliga är nog att den stoppar i sig sånt som helt enkelt inte matsmältningssystemet kan bryta ner så att det sätter stopp.
Jag vet inte riktigt hur vanligt det är, men på julen så har man ju mycket ljus och så. Jag hade faktiskt en av mina tidigare hundar som åt paraffin. Och det är väl inte heller jättebra för dem, va?
Nej, jag skulle placera det i kategorin fet mat. Men nu när du säger ljus så är det såklart också viktigt med att tänka på eldfaran. med hundsvansar och så vidare. Att ljusen också är på en höjd så att det inte är risk att hunden ska komma åt det. Antingen tippa om kulde eller sätta eld på sig själv.
Just det. Mm. Och ljusen, de står kvar även till nyår. För då kommer vi in på nästa farliga och kanske där man behöver tänka till lite grann.
Ja, nyår bjuder ju på en annan typ av utmaning för många hundar. Och kostråden gäller såklart då också. Men framförallt så är det många som är lite ljudkänsliga eller till och med ljudrädda. Jag fick lära mig förra året av en hundpsykolog att det heter inte skotträdsla, för det kan vara andra höga ljud också.
Mm.
Men kring nyår så är det ju framförallt smällare och fyrverkerier som kan framkalla väldigt skräck hos många djur. Och även hundar som aldrig tidigare har visat någon rädsla för höga ljud kan tyvärr råka utveckla det. Om de till exempel är ute och det precis i närheten bränner av en smällare. Det finns ju såna här bangers och sånt numera, i alla fall i städerna, som ger jättehöga smällar. Så det första man bör tänka på är att undvika att rasta hund även dagarna före nyår när det är mycket smällare. Försök att rasta den på tider när det inte är så mycket aktivitet. Man kanske tar långpromenaden ganska tidigt på morgonen. Och sen bara lite korta rastningsrundor.
Mm.
Och sen på själva nyårsafton då, då gäller det i än högre grad. Och när det börjar närma sig tolvslaget så kan man, i synnerhet för hundar som redan har en ljudrädsla, se till att man är inomhus med hunden under lugna, trevliga former. Kanske dra för gardiner så att den inte uppfattar ljusen från fyrverkerier utanför. Att man har på lite musik på stereon. Kanske har vänner hemma. Att man pratar och liksom, skapar en ljudmatta som dränker lite av de här otäcka smällarna.
Mm. Hur vanligt är det att hundar reagerar på den här typen? Om man tittar framförallt på våra ledarhundar.
Det var en bra fråga. Jag har inte fått den frågan i särskilt stor utsträckning från ledarhundsförare. Jag har läst förut att det har handlat om kanske en tredjedel. Mellan en tredjedel och hälften av hundarna visar lite obehag för smällare. Det behöver alltså inte vara att de kryper in under badkaret som en del. Alltså, de som är riktigt illa däran mår ju så dåligt så de kan inte gå ut på 2 veckor. De kan råka i riktigt farlig panik faktiskt. Mm. Och det är alltid hundar som rymmer på nyårsnatten och så. Mm. Men i de allra flesta fall så är det ju en ganska lindrig rädsla men ändå oro och ångest. Och man vill ju inte spä på den.
Men om man då har en hund som faktiskt mår riktigt, riktigt dåligt av nyår, finns det några hjälpmedel som man kan ta till förutom att vara hemma och lägga en ljudmatta som du pratade om?
Så det finns hjälpmedel att ta till för många hundar, även de som kanske inte visar så mycket oro. Och det är ju i första hand, förutom det, så liksom maskera och sysselsätta och distrahera hunden, så finns det numera kosttillskott som kan ha en lugnande effekt. Till exempel ett som heter Sylkene med Z, som är baserat på råmjölk. Det finns också ett ämne som efterliknar hundferomoner, som man kan sätta antingen som en liten doftavgivare i eluttaget eller som ett halsband på hunden. Jag tycker det här med halsband är väldigt bra eftersom det kan ju hundarna ha på sig utomhus också.
Just det.
Och sen för de svåraste fallen så kan man få hjälp hos veterinären med receptbelagda läkemedel. Men det som är egentligen mest effektivt för en riktigt skotträdd hund, det är ju för att man kan se till att ta sig någonstans dagarna före efter nyår där det inte är något nämnvärt med smällare och fyrverkerier. Långt ut i öde marken.
Mm. Ja, det har ju blivit populärt nu med flygplatshotell och sånt som hyser in hundar över nyår.
Ja, men precis. Man kanske har någon vän med ett avsidesbeläget landställe eller någonting sånt.
Är man synskadad finns ju också alltid Almåsa att åka till exempel. Mm. Där är också fyrverkerifritt.
Jättebra tips.
Mm. Det här är ju årets sista veterinärprat i Iselen, men det är faktiskt också det sista veterinärpratet med dig, Boel.
Ja, så vitt vi vet.
Ja, nej, men du ska sluta jobba hos oss nu.
Mm.
Vad ska du göra istället?
Jag kommer att lägga mer tid på kliniken där jag jobbat parallellt under det här året. Så att det blir mer kliniktjänstgöring. Och sen så ska jag försöka att äntligen ta mig tid för att utveckla en egen liten verksamhet och göra hembesök.
Mm-hmm. Vad spännande.
Mm.
Vad tror du att du kommer att ta med dig ifrån arbetet med ledarhundar?
Jag har ju fått en stor förståelse, eftersom jag både har haft rollen som veterinär, men också se till alltså att jag representerar en djurägare, man ska säga. Att de råd jag ger verkligen blir följda, att vården jag instruerar dem går att genomföra. Så jag har fått sätta mig in väldigt mycket i praktiska lösningar som är genomförbara. Det är en stor lärdom.
Mm. Vad kommer du sakna med ledarens verksamheten då?
Det jag kommer först att tänka på, det är kurserna som jag har deltagit i på Almåsa och i andra sammanhang. Det har varit otroligt roligt att träffa nya ledarens ekipage. Ja, egentligen. Det har varit en skön gemenskap från början till slut. Jag har lärt känna många nya, underbara människor och hundar.
Då får vi önska dig lycka till och så får vi väl se om vi ses i något annat sammanhang framöver.
Ja, tack.
Och nu är det dags att återvända till Jenny Lindé för att fortsätta att prata om steget efter slutprovet, nämligen tilldelningen. Men vad händer sen då? Nu är slutproven gjorda och vi har ett gäng med godkända hundar. Vad gör ni då?
Mm. Då kopplar vi upp oss på telefon som vi startar på måndag morgon. Och sen vi slutprovar de här hundarna så har det, kan jag säga, att under från slutprov till den här tilldelningsveckan så går man in i en bubbla. De här listorna snurrar i huvudet hela tiden. Hundarna snurrar hela tiden. Så man går faktiskt och grubblar på detta dag och natt. Det som familjen brukar säga, det är inte lönt att vi pratar med dig nu. Nej. Och det är faktiskt så att vi tänker på detta. Man kan vakna på natten och känna att just det. Men på måndagen kopplar vi upp oss. Då går vi igenom alla hundarna. Det kan vara att jag har varit på kanske slutprova 300, Laila 300 och Bengt 300. Och då ska jag presentera mina hundar som jag har gjort för Bengt och Laila. Så de får en bild av de hundarna. Och så de förstår vilken typ av förare de hundarna behöver. Och Bengt och Laila beskriver sina hundar för mig. Och när vi då har dem och spaltat upp vad vi har för hundar så går vi igenom alla förarna en gång till gemensamt på pappret för att liksom ingen glöms bort. Och det är jätteviktigt, ingen glöms bort. Vi dubbelkollar alltid så alla är med också. Och det är också en sån grej att, ja men har ni glömt mig? Och vi har inte glömt. Lova, vi dubbelkollar på alla håll och kanter. Och då är det så som vi pratade under slutprovet här, att när man kör ett slutprov och jag går bakom så ser jag ju lite hastighet och lite drag i hunden. Hur den jobbar, har den ett bra initiativ, är den kanske en liten vek hund som behöver kanske en förare som är väldigt trygg och stabil. Det är kanske en hund som är lite spällvink och lite kräver en annan typ av förare. Och då har du, som du pratade om, kanske blinkat upp några små lampor som både har tänts och släckts under slutprovets gång. Och på varje hund som vi har slutprovat så är det önskvärt, om vi har kanske 2, 3 eller till och med 4 förare på var hund som kan matcha, för att komma så nära som möjligt. Och det är ändå det vi vill uppnå, en så perfekt matchning som möjligt, både för hund och förarens skull. Och då presenterar vi kanske lite så för att gå igenom att, ja men nu har vi de här förarna på denna hunden. Då går vi igenom all info vi har. Vi pratar väldigt mycket med leverantören under slutprovets gång. Har jag en förare som jag tänker att, ja men den här föraren på denna hunden, skulle det funka? Skulle hunden klara den miljön? Skulle liksom, då ringer vi till dressören och pratar väldigt mycket dialog med dressörerna och leverantörerna. För de har en väldigt stor del i detta också. Och sen har vi ju mycket att ta hänsyn till. Dels har vi hundens utvecklingsområde. Det ser vi också. Om hunden kan under slutprovet, det är en hund som har rätt så stor, kommer att utvecklas under sin gång. Jag menar, det här är verkligen en individ. Precis som vi. Vi är första gångsförare kanske och har aldrig haft en hund, men vi växer med uppgiften. Vilket också hundarna gör. De har aldrig varit ute och jobbat, men de kommer till att växa med sin uppgift. Och det är jätteviktigt att vi har med det också. Sen kan vi ju aldrig säga vilket håll den... Det är som sagt, det är inga robotar, det är individer, så de kan utvecklas lite hur som. Och när vi då har benat ut och kommit så nära som möjligt när det gäller tempo. För det här har vi pratat vi mycket med förarna om som ringer och undrar varför vi inte har en hund. Och vi har kanske slutprovat en 600 som går i ett väldigt lågt tempo. Och som inte kanske är en, vi säger en bara gå landsväg. Det tycker den här hunden är jättetradigt. Och då kommer det inte att hålla i längden, varken för hunden eller föraren. Om föraren då dessutom ligger på ett högre tempo och vill röra sig väldigt aktivt, då behöver den ju en hund. Då kan den inte ha en hund som går i en tvåa och som tycker det är jättetradigt att ut och gå. För då blir det fel överallt. Så där har du ju mycket miljön, storstadshund. Och sen tittar man där på tempot. Lite det här, första gångsförare kontra om du har haft hund innan. Den frågan är också uppe. Har man haft hund innan, då är det prioritering. Precis som diabetes och det här. Men jag kan fortfarande inte sätta en hund som går i ett lägre tempo, kanske en 1-2, på en förare som går i ett 4-5. För det kommer ingen, alltså det kommer inte till att fungera. Det blir frustration för den snabba föraren och den hunden kommer till att gå ner sig. Och när vi pratar tempo, det här mellan 1 och 5, så är det ju så, 1, det är ju knappt styrfart. Så de hundarna som går i tempo 1, de har heller ingen arbetslust. Så de hundarna har vi ju inte. Och 3 är medel och sen är det uppåt 4-5. Så 5, då går det väldigt fort och det är väldigt få hundar som kan jobba i ett så snabbt tempo. Då får du också lite mer hund, om man ska säga. Det kräver sin förare kanske. Det är en hund som är lite mer utåt och lite mer på tårna.
Men du sa att ni gärna vill ha kanske till uppemot 4 förare som skulle kunna vara aktuella för varje hund. Varför behöver det vara så många?
Det är för att kunna peta, som jag sa, när vi sitter på den här tilldelningen, då vänder vi på varenda liten sten. Det är miljö, det är tempo, det är förarens följsamhet, ledarskap. Hur är du som förare? Är du trygg och stabil? Är du orolig av dig? Orienteringen, orienteringsmässigt. Går du bara landsväg? Är du mycket ute och rör dig? Kommunalt, tåg, långa promenader, det är kanske någon som är riktig sån långmilare. Det krävs ju också sin hund, så att säga. Men på slutet när vi har de här 3-4 är faktiskt, det är väldigt sällan vi har det på en hund med tanke på listan som den är. Men då är det här, det är första, ni som har haft hund innan, ni har första tur, men skulle vi känna att nej, det är inte 100% rätt, då får vi ju titta på de första gångsförarna, så att säga. Men optimalt är att ha 3-4 förare på varje hund. Sen kan det vara, alltså diffen på de här 4 förarna som vi har, den kan vara rätt så bredd. Men vi vill ju skala av allting. Man säger orientering och förflyttningen och miljön och tempo och ledarskapet och självständigheten och allt det här. Väldigt inpå för att kunna sålla bort och komma så nära som möjligt. Det är svårare att ha en förare på en hund. Om den känner man då att ja, men det är inte riktigt. Och då är vi inte riktigt nöjda heller. Om man känner att det liksom inte kan. Vi har ju, det kan jag också säga, men det är ju likadant att vi pratar om förarens eller hundens utvecklingsområde. Där har vi också förarens utvecklingsområde. Vi räknar ju med att ni som förare också ska utvecklas en hel del. Och vissa förare kan man nästan säga redan inom infokursen kanske att det här kommer gå rätt så snabbt när de får hund. Och då får man ju ta en hund som, när vi ser på infokursen, som kanske, ja, just nu är det lite lugn och sansad så. Det här går jättebra. Men den här, då kommer man som förare växa om sin hund. Och hunden kommer inte till att räcka till. Och det är ju också sånt vi måste ha med i beräkningarna.
Men om man liksom så att säga inte har några specialkrav på sin hund, till exempel att det ska vara en viss ras eller så, men ändå får vänta väldigt länge på hund, vad kan det bero på?
Ja, om det inte är på grund av både att det är schäfer eller pudel. Många har ju då som sagt att de vill avvakta. Och sen kan det vara en speciell tempo. Man jobbar i väldigt tuff miljö kanske. Det är svårt att hitta en hund som kan tillmötesgå de kraven, om jag säger så.
Är det till exempel svårare att hitta en hund som funkar att arbeta i Stockholm?
Nej, det kan jag inte säga heller. Och det är som jag sa, det är väldigt individuellt hur det faller sig med hundarna periodvis. Det kan vara lika svårt att hitta en hund som faktiskt bara ska gå på en landsväg i någon mindre ort i ett lågt tempo där det inte händer någonting. Det är också oerhört tufft för hunden.
Du sa att under de här tilldelningsveckorna så börjar ni direkt på måndag morgon med den här matchningen. Hur lång tid brukar det ta innan ni är klara sen?
Vi sitter hela veckan, måndag till fredag. Vi börjar ju på måndag morgon, går igenom förarhundar, lägger på luren. Och så går man in i sin bubbla igen, funderar själv. Man gör kanske lite research på vissa. Man kanske kollar upp lite med dressörerna och så. Sen kopplar vi upp oss igen. Så vi sitter i princip uppkopplade till sent på kvällen med pauser bara. När vi känner oss någorlunda klara. Evel kan väl säga, det här är en väldigt rolig stund att få komma med något positivt någon gång. Och ringa och säga att man har hittat en hund. Det är inte ofta det så att folk tackar nej, men det händer. Det har kanske hänt något i livet just då som gör, eller att man inte kan ta en hund eller annat. Men det är väldigt, väldigt sällan.
Hur gör ni då? Om någon tackar nej, då får ni börja om hela processen med den hunden då, eller hur funkar det?
Då börjar vi om på processen igen med den hunden. Från början.
Så ni har liksom inte ett förstahands och ett andrahandsval klart liksom på en hund till exempel?
Om det finns en eller två eller tre förare, så självklart så tittar vi på den det också. Men ändå vill vi gå igenom allting en gång till. På den hunden bara. Och de tilltänkta förarna.
De gånger när det blir fel på den här matchningen och det inte funkar, vad är det oftast det beror på, tror du?
Oftast ligger det faktiskt på tempot. Eller att hunden växer på sig. Eller att man som förare kanske inte är beredd på. Jag kan ju också säga att allt ligger ju inte på hunden. Alltså det krävs enormt mycket jobb när man får en ny hund. Och det måste man ju också vara beredd att ge den här nya, unga, unghunden en chans att landa. Det är väldigt viktigt för att den inte ska bli. För det är som vi säger, de som har haft hund innan kan väl skriva under lite på det. Att det är en ny individ som ska landa i en ny miljö. De är unga. Och ibland tar det inte rätt vändning. Vi har kanske tänkt fel också. När det gäller lite tempo och styrka. För det är ju också något vi tittar på, styrkan i hunden. Vi har ju, man har reumatiskt, vissa är starka, vissa är svaga. Då kan du ta en hund som är jättestark heller. Så det är så små grejer och små marginaler. Och sen är det lite, men tyvärr är det så, vi klickar inte med alla människor. Och det händer faktiskt med hundarna också. De klickar inte.
Och det berättade Jenny Lindé.
Nära Skatåsvägen 4. Nästa korsning om 42 meter, 3 vägar.
Vad är det där? Skatåsvägen
korsar gata utan namn på din
vänster. 3 vägar, eller?
Ja.
Det är en korsning på 3 vägar, alltså, ja. Alltså du kommer, du har ju rakt fram och sen in till vänster.
Ja. Men känner du vilket håll jag står då? Alltså...
Ja, när du börjar röra på dig, okay. Så känner du det. Du måste ju ha en rörelse. Så nu har du ju tagit rörelsen, Violin, från stugan och fram hit.
Vill ni gå liksom mot spårvagnen?
Hur kan man ha nytta av GPS-navigering som ledarhundsförare? Det var ett av ämnena som togs upp när SLHF, Sveriges ledarhundsförare, hade höstträff vid Skatås motionscenter i Göteborg. Mikael Haraldsson från Polar Print, som själv är ledarhundsförare, var på plats för att visa det nya hjälpmedlet Victor Reader Track. Enkelt uttryckt kan man säga att man har tagit en Victor Reader Stream och GPS-navigatorn Tracker och slagit ihop dem till en gemensam enhet. Mikael höll en inledande presentation av produkten, men sen så fick deltagarna gå ut för att testa i verkligheten. Och en av dem som gjorde det, ja, det var Radislav Grasin.
Brukar du använda något annat navigeringshjälpmedel, Radde?
Ja, Blind Square.
Hur tycker du det är då?
Ja, det är hyfsat bra. Ändå tråkigt är just att precisionen inte är jättebra alla gånger. Man kan ju säga att ja, du närmar korsningen om 10 meter och så har man redan passerat den om 20 meter.
Hur tycker du den här verkar då?
Jag skulle nästan föredra typ en eller om man kunde koppla till en mobil. Men här skulle du en de här PGPS eller som de här heter.
Mm.
Att man då kan få touch och... För det är lättare att hitta funktioner och sånt. Här måste man ju då lära sig alla funktionerna, antar jag.
Du tycker inte det är bra att ha din egen enhet?
Nej, det vore ju fantastiskt om någon kunde komma ut med en sån som man hänger på mobilen direkt. Så att den pratar med mobilen att man har den här touchscreenen. Mm. Och så just om man missar någon funktion. Så här måste man ju hålla reda på alla funktioner i skallen.
Men du använder GPS-navigering i liksom ihop med att du kör ledarhund?
Ja, inte direkt inne i stan, för där har jag mina rutter. Mm. Men det är mer här i Skatås när jag går 5 kilometer. Om jag missar någon korsning eller du vet inte hur långt det är. Eller har jag missat den eller är jag helt off? Mm. Så jag har kollat in några så här punkter där. När jag ska svänga vänster eller svänga höger eller rakt fram. Och sen okej, någon gång har man ju kört in i stan att man får veta vilka butiker och lite annat smått och gott som finns runt omkring ändå.
Ja, ja.
Trevägskorsning. Skatåsvägen korsar Skatåsvägen på din högra sida.
Det stämmer ju, Skatåsvägen på höger sida, så det stämmer ju bra.
Så det är den som fortsätter mot parkeringen eller?
Ja.
Okej, okay. Och det som går rakt fram här är någonting annat?
Rakt ner emot spårvagnen som du står med huvudet nu, rakt ner.
Välj en favorit som destination. 4 favoriter.
Och sen snett vänster här så går det en sån grusväg ner.
Ja. Och den vägen rakt. Efter att ha navigerat tillbaka till stugan i Skatås så frågade jag Mikael om varför han tycker att man ska använda GPS som ledarhundsförare.
Jag tror att det gör liksom det ytterligare mer fritt att jobba med ledarhund. Just att... Hunden är ju så pass duktig på att visa runt hinder och visa kanter och sköta liksom det som du har i din närmaste runt omkring dig. Men med tracken kan du liksom till och med våga och prova orientera till ställen du aldrig har varit. Alltså att du kan träna in dina egna runder tillsammans med GPS och ledarhunden. För att med GPSen kan du alltid känna trygghet att du vet var du är och du kan veta var du har kommit ifrån. Så att du helt enkelt vågar prova att gå ut en väg som du aldrig gått, men du känner dig trygg att du kan hitta tillbaks på grund av GPSens instruktioner. Att du hela tiden kan höra på vilken gata och på vilket håll du kommer ifrån.
Varför ska man då använda en egen sån här enhet och inte bara använda navigering som finns i mobilen till exempel?
Det är nog väldigt individuellt. Jag säger inte att det är fel att använda en GPS-app eller sin mobiltelefon. Men det som är viktigt är när man jobbar och är ute och sådär och inte ser att man inte får störa de andra sinnena, framförallt hörseln eller känslan. Om du jobbar med din telefon så är det först och främst är det väldigt svårt att jobba med den med en hand, att du måste hålla i telefonen med en hand och köra dina gester till exempel för voiceover med den andra handen, och då får du ju släppa sele eller käpp och då tappar du eller du ska lyssna på massa instruktioner och bläddra med telefonen, du får inte tappa fokus ifrån ljud från trafiken eller att du inte missar att känna dig för med käppen eller känna hundens signaler. Och den här en separat enhet är ju mer anpassad för just som är, att orientera med GPS, och då blir det att den blir väldigt enkel att hantera.
Hur bra har de här enheterna blivit idag om man till exempel rör sig mycket i skog och mark och så?
Ja, det finns ju, till skillnad från föregången här, så har de ju just utvecklat det som man kallar att man kan orientera i öppet område, alltså utanför den information som finns i kartorna. Och då kan du lägga en intressepunkt och du kan gå ifrån den och sen kan du hitta tillbaka genom att få instruktioner med riktning och avstånd. Så det har ju man då funderat på just om man är utanför vägnätet som finns i kartorna.
Om man nu då som ledarhundsförare bor i ett landsting där syncentralen inte delar ut sådana här, hur tycker du att man ska motivera för att kunna få en?
Ja, det är just att den här enheten är gjord för just det här. Alltså detta är är konstruerad för att hjälpa en som har en synnedsättning att orientera med hjälp av GPS. En app kan också vara det, men där har du begränsning just det här att telefonen också är svårare att använda. Till exempel bara det här att du har svårt att använda en iPhone med vantar på. Den här kan du faktiskt känna knapparna genom en tunnare vante. Så att det är, jag tror, och den är mer driftsäker också, en batterifråga. Det är viktigt att du har batterier kvar i telefonen för att ringa. Och inte att de tar slut för att du använder dem till att orientera med.
Och det sa Mikael Haraldsson från Polarprint som alltså presenterade GPS-hjälpmedel när SLHF hade höstkurs i Göteborg. Och vi har kommit fram till slutet av den här tidningen då det är dags för en liten telefonlista. Verksamhetsledare är Lena Ridemar, telefon 08 39 91 51. Administration Mariana Wikström 08 39 91 35. Anette Grönholm 08 39 91 34. Om du behöver support så ska du i första hand kontakta Driva Gästdotter på telefon 08 39 91 97. Övriga ledarhundskonsulenter. Laila Tapper 08 39 91 98. Arbetar primärt i övre Sverige. Jenny Lindé, 08 39 91 96. Arbetar primärt i sydöstra Sverige. Bengt Borg, 08 39 91 91. Arbetar primärt i västra Sverige. Veterinär Konstantin Strömbäck, 08 39 91 93. I Selen kommer ut 4-6 gånger om året på Daisy i första hand och även som podcast, som ljud och som textversion på vår hemsida srf.nu/iselen. Information om ledarhundsverksamheten hittar du på srf.nu/ledarhund. Jag som gör i Selen heter Joakim Kohlman. Jag nås på telefon 08 39 92 27. Nästa nummer av Iselen planeras till mitten av februari. Till dess, ha det så bra! Hej då!